Så, papp. Då rullar vi. Ska vi räkna in då?
3, 2, 1.
Nej, en gång till. Och lite långsammare.
3, 2, 1.
Bra, där satt den. Hej på dig.
Hej på dig, gubben.
Idag befinner vi oss i samma stad, men på olika platser.
Ja, det var lite, det var länge sedan vi poddade på det här sättet, ja. Men allt är möjligt med dagens teknik.
Ja, det ska vi, lyssnarna skulle bara veta att det var inte bara för oss två.
Nej, det var lite krångligt
att få ihop det här, men ja, vi lyckades till slut. Jag sitter på golvet hemma i vardagsrummet.
Och jag sitter på stolen hemma på kontoret.
Mm.
Eller på vårt kontor.
Ja.
Du vill ju inte träffa mig för att jag har liksom efterdyningarna av min Tysklands förkylning.
Ja, du har ju varit så jävla risig. Och
barnförkylning.
Ja, men det är ju det, just det att de här symptomparanoian fortskrider på dagisarna runt om i Sverige. Så att man får ju vara hemma så länge om man drar på sig en förkylning. Så jag tänkte att det är lika bra att ta
alla... Alla mina tre ungar var hemma hela förra veckan. Sen åkte jag till Tyskland och kände så här, jag tror jag klarade det. Jag höll dem stången.
Ja.
Och sen så på söndag när jag kom hem från Tyskland, så då var det som att jag fick en sån här slaktmask i pannan. Och sen så bara, sa det tjoff.
Ja, men det tog inte dina barn någon notis om, eller vad säger, för du tvingades ju att vara sjuk och elände var hemma och vabba samtidigt. Mm.
Ja, det är det värsta som finns. Man får ingenting gjort och man kan inte vila.
Nej, det var skit. Jag pratade med dig. Du lät så jävla risig när du var som värst. Och så hade man dina ungar som höll på att bli friska, som bara flög runt i bakgrunden och var hur pigga som helst och gjorde livet surt
säkert,
för dig.
Jag sa säkert något otrevligt om
mina barn. Jag ska inte säga vad du sa.
Ja. Och ni är välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 240.
Ja, välkomna.
Hemma från Tyskland.
Mm.
Du och jag, vi har ju liksom svart bälte i att resa tillsammans.
Ja.
Så vi liksom, det är ju alltid med någon form av så här skräckblandad förtjusning man ska resa med någon annan.
Ja.
Men våran underbara kompis Kalle Breitholt, som vi har ju rest med honom förr, främst i jobbsammanhang,
ja,
eftersom han är filmregissör.
Mm.
Men det var ändå sådär våran första lite mera casual resa tillsammans.
Ja, precis. Ni hade ju inget sådär måste. Ni hade inte så mycket måste den här resan, mer än att ha kul ihop.
Dricka öl var, ja, det som vi skulle göra.
Precis. Sen är ni delar ju, ni är ju släkt, kan vi säga.
Ja.
Och ni har ju också vissa släktdrag, det här lite, man jag hade ju på känn att lite vad som helst kan ju hända när de här två pajasarna är ute och reser. Ni skulle kunna hamna i Brasilien lika gärna.
Det var nära.
Ja.
Nej, men det är lustigt, för att Kalle har ju, han är ju på något sätt en världsvan globetrotter,
ja,
som rör sig.
Han har rest säkert mer än både det och mig, gissar jag.
Verkligen.
Ja.
Och det känns som att han är en sån där som rör sig obehindrat liksom på såväl slakterimarknad i Kuala Lumpur som kasinon i Monaco. Liksom.
Ja.
Men Kalle har ju också en annan sida, för att han är ju nämligen väldigt otursförföljd.
Ja, han är ju en otursmagnet, är han ju.
Ja, han är bara klumpig liksom.
Ja, precis.
Vi känner ju ingen som varje dag. Det är ju ett släktdrag. Det kan, vet du, det är lite av ett släktdrag.
För är farsan likadant? Nej, det är på morsans sida, ja. Hon är inte så klantig dock, men du har ju fått det.
Nej, ja, det kanske går hoppar varannat.
Ja,
med,
ja,
men,
ja.
Nej, men det är ju det där när man så här, man gör någonting frivrat och sen så förstör man jättemycket tack vare att man blir så ivrig liksom.
Ja, ni är impulsiva i släkten.
Ja, men ja, Kalle, han är ju sån här som han råkar ut för någonting, ett ordentligt missöde, men så tar han det med en klackspark. Vi har ju skämtat om det tidigare, men han kan ju inte sätta sin bil utan att den går sönder.
Nej.
Och han kan ju ringa mig och fråga hur många dagar oljelampan kan lysa innan den liksom slocknar av sig självt.
Ja, ja.
Och i resesammanhang så, han höll ju på att bli kidnappad någon gång i Sydafrika för att han skulle bli polare med någon som sen visade sig vara gangster. Och,
ja,
så, och allt värdefullt som han äger har väl tappats i golvet åtminstone två gånger.
Ja, han höll på att bli rånmördad typ i Sydafrika någon gång. Vad kan vara det du sa?
Ja. Men återigen, det skulle liksom, det skulle bli spännande att tillbringa liksom tre dagar nere på Abentur und Allrad
Just
nere
det.
i Bad Kissingen utanför Frankfurt.
Jawohl.
Någon sa ju att det här var världens största. Jag
Denna
vet inte om det
någon var ju
stämmer.
du, såklart.
Det är snyggt när man hänvisar till sig själv.
Ja.
Ja, det var någon som sa, men jag tror i alla fall att det här ledigt är räknas som Europas största äventyrs- och overlandmässa. Och jag flög ifrån Stockholm och Kalle flög från Landvetter, som han bor där nere åt det hållet. Men för några dagar sedan då ringde han mig och sa att han hade torskat på en sån här fartkamera. Och sen när vi möttes upp i Frankfurt, då hade han liksom förvärrat det lite till, för att på väg till flygplatsen så hade han blivit stoppad av en civilare klockan 4 på morgonen med indraget körkort som följd. Vilket innebar att jag fick då köra hyrbilen hela helgen.
Ja,
det
men
var
det är
inte så
ju inte
långt.
Dig emot, gissar jag.
Nej, det
Nej.
Kändes ändå tryggt.
Och jag gissar
och
att han även tog det här indragna körkortet med en klackspark.
Ja, han började kolla vilka elcyklar han skulle köpa.
Ja, just det. Ja, han är precis som du, han försöker lösa problemet genom att köpa nya saker.
Ja.
Ja. Han hade börjat åka hoj istället för bil, fick jag något sms om. Jag ska kolla bara, för det var jävligt roligt vad han skrev. Det är också så typiskt. Också så typiskt Kalle. Han har haft hojkort många år, Kalle, men han har ju kört väldigt lite. Så då skrev han så här. Just det. Det här är alltså en allvarlig fråga från Kalle. Ska man köra mitt i vägen när man kör MC? Frågetecken. Har glömt av. Alltså.
Men du, vi plockade ju sen ut en sån här, den här hyrbilen.
Ja.
Det var en sån här, vad heter den? CS? Nej, DS. Alltså Citroëns motsvarighet till, nej men det var ju sån här. Nej, det var inte en Citroën DS från 70-talet, utan det var det är bilmärket DS, alltså
ja,
Citroëns
ja,
motsvarighet till Toyota Lexus.
Totalt
överdesignad bil.
Ja.
Det gick liksom inte att lista ut ens hur AC:n funkade. Det gick inte att lista ut hur man bytte frekvens på radion, och alla touchknappar var formade som trekanter och man behövde liksom trycka minst 2 gånger innan det hände någonting. Det var väldigt väldigt franskt, ska man väl säga.
Det kan jag tänka mig. Fransk lyx. Det är väl överdåd.
Ja, men det var ju bara trams. Franskt trams. Då tog jag i mig min halstablett. Jag känner att det var så jobbigt att prata och halsa i munnen. Men sen åkte vi i alla fall 1 timme och 45 minuter österut och kom till Bad Kissingen, där själva mässan då skulle hållas. Och överallt så var det så här tyskt skyltat med pilar till de olika parkeringarna, och det var liksom überenkelt. Och väl inne på vår parkering så fick vi en plats blixtsnabbt, och sen ställde vi oss då i en kö med kanske 5000 personer. Alltså det var en sån här vansinnig kö. Kalle blev ju direkt att han ville liksom fuska sig genom kön och hitta genvägar. Det är väl också ett släktdrag kanske.
Ja, jag tänkte men precis säga det.
Jag var lite förskärrad och tänkte att vi kanske inte ska liksom göra oss ovän med tyskar, det första
tyska polismakten.
Ja, men de var så många emot oss
liksom. Ja, just det.
Men då ställde man sig i alla fall i den här kön, och den slingrade sig liksom runt hela parkeringsplatsen. Och man tänker sig som du vet, man står på Gröna Lund och ska in på någon attraktion. Det var liksom så här, man såg inte slutet. Den gick liksom över en kulle typ, eller ner från en sluttning och bakom så här. Så det gick inte ens att lista ut hur lång tid det skulle ta. Men det sjuka var att vi aldrig stod still. Kösatan rörde sig liksom konstant. Trots att man, när man nästan var framme, då skulle man igenom ett sånt där nålsöga där de skulle kontrollera vaccinpasset. Och sen kom man ner till en annan parkering, och där stod det stora bussar som hämtade då i skytteltrafik. Alltså när en fullastad buss åkte iväg, då stod nästa på kö redo att liksom plocka upp fler besökare. Sen fick man åka buss i 15 minuter in i skogen till en före detta amerikansk militärbas med taggtråd och grejer. Det var ett enormt område med liksom offroad-spår och hangarer och gräsytor. Men det vi konstaterade, det var att hade den här mässan varit i Spanien eller Italien, då hade vi inte ens kunnat lämna parkeringen.
Nej.
Alltså helt ärligt, det här var en sån logistiktriumf. det är ju en jävla super super hemsk parallell, men jag kan inte ha varit ensam om att stå där i kön och tänka att tyskarna, de har genen att slussa stora folksamlingar, och så spelar de, du vet, sån här raspig musik ur högtalare liksom.
Var det sån här tratthögtalare?
Det lät som tratthögtalare, ja. Fast det var högtalare som satt på någon brandbil som stod där, som stod med motorn en gång hela dagen. Vi visste ju inte heller vad vi skulle vänta oss, men när vi liksom kom fram med bussarna och klev ur och klev igenom grindarna, då var det var en chock alltså, för redan efter en meter in på området, till att börja med så var det ju så mycket folk så att det var ett skämt alltså. Men redan efter en meter, då stod det en sån här magisk camper släpvagn plus en massa gamla vintage Land Cruisers med något sånt här dual battery system som de sålde. Det blev liksom sån här overload i synintryck efter en minut.
Aha, ja. Var Kalle lika uppspelt som dig? Liksom? Hur blev han blev det?
Jag, eftersom jag är så inkännande, så blev jag lite orolig att, herregud, har jag lurat med Kalle på någonting bara för att jag själv vill gå här? För jag var i sjunde himlen. Alltså det var så bra. Men Kalle var uppspelt som satan.
Två barn var det där.
Ja, så var det. Men vi bestämde oss i alla fall för att skumma igenom allting på fredagen och sen djupdyka på lördagen. Lite som när vi gjorde Sima 2019.
Liksom. Ja, just det.
Att man sätter upp en strategi. Men jag trodde ju då att det skulle kanske vara 40-50 balla bilar. För hade man kollat på hemsidan så var det liksom olika montrar utplacerat så här. Men det jag sen liksom, och jag sen trodde jag också att det skulle vara en massa såna overland-produkter som campingmöbler och taktält och gasolvärmare. Men liksom att det var det som skulle vara själva utställningen. Men istället, då var det kanske utan överdrift 3 000 till 4 000 brutala bilar och overlandbyggen. För det var liksom en campingparkering och sen var det mässområdet. Det var så tätt packat att man knappt kunde gå in mellan montrarna.
Oj, oj, oj. Fan vad fränt.
Ja, men det var helt sjukt. Ja. Och efter en och en halv timme då hade vi liksom masat oss igenom, så vi var inne liksom i matområdet, och då var man ju liksom flygplanshungrig, om du förstår. Du vet, man får så här tomhet i magen när man flyger. Till och med när man flyger så kort som till Frankrike.
Ja, men det blir något jävla stickigt vakuum i magen, känns det.
Ja. Men då köpte vi 4 såna här feta vurstar i frallor utan ketchup eller mayo. Bara en hård baguette med en saftig stor korv i. Alltså ja. 2 korvar var och sen 4 stora öl på det. Alltså 2 öl var.
Det är klart ni gjorde. Ni är ju lika i det också. Ni har ju samma liksom avfallstunniga smaklökar. Ni äter ju som grisar, du och Kalle. Mycket korv det var.
Ja, men det här var otroligt gott alltså. Ja. Och sen kan ju ha varit lite alkoholen också. Men att gå omkring på en sån här mässa salongsberusad och känna att det liksom, det bränner i fickan för man vill köpa prylar.
Ja. Var det grejer till salu då eller?
Ja.
Aha, ja.
Du kunde ju köpa bilar och kylskåp och batteriladdare och, men det var allt. Ja. Tak, tält och allt var till salu liksom.
Hur mycket folk skulle uppskatta att det var då på liksom på den här helgen i folk, så att man får någon liksom idé om storleken?
Jag skulle gissa att det kanske var 60 000 pers.
Okay.
Elmia liksom, det var så stort.
Ja.
Elmia brukar dra 60 000.
Ja, just det. Ja. Ja. Men, du försökte lura med mig ner, men jag vet ju, du gör ju också research utifrån vad du vill komma fram till. Och det var ju tur att jag inte följde med, för det var inte en enda jävla hoj där nere. Du bara, det kommer vara skitmycket motorcyklar. Sen när du skickar bilder så var det inte en enda.
Nej, det var det inte. Eller det kanske var en hoj. Det var ganska ball.
Ja.
Men jag håller med. Men jag tror du skulle ha älskat det ändå.
Ja.
Det fanns faktiskt en bil som stack ut lite extra. Det kan ha varit den fulaste bilen som byggts i Europa. Och jag skickar den till dig bara för att det blev nästan humor. Det var liksom ett polskt företag som heter ATV som då har kommit på att det borde finnas en marknad för ägare av Wranglers som vill sätta på ballongdäck och propeller på bilen så att man kan åka omkring på sjön.
Vänta nu.
Och det de då har gjort är att de har liksom ramlyft en Wrangler, en Jeep, och sen har de byggt ett enormt nytt chassi i fyrkantsprofil.
Nu ser jag.
Det är så ohyggligt oestetiskt. Ja. Så jag var liksom tvungen att gå in på deras hemsida. Och där såg jag att de hade liksom då byggt själva mockupen i plywood. Det är därför det var så groteskt raka linjer överallt.
Mm. Det här känns ju... Ja, gud alltså. Men lite svårt att säga vad jag tycker om den här. För den är både asful och asball på samma gång.
Ja, men den är dessvärre kanske inte asball.
Nej, den
kanske, med ganska första små anblick,
bilder du har skickat man... här. Nej, nu ser jag.
Ja. Men propellern där bak, det liksom sitter ju liksom bara en båtspropeller i mitten. Alltså det ser ju ut som om Karlsson på taket hade liksom växt upp och blivit en sån här QAnon far-right vapentok.
Ja.
Och att det här var bilen han skulle ha när han skulle åka och våldta lillebror liksom.
Jag drog upp bilden större nu. Den är asful, verkligen.
Ja, den är asful.
Och så står det ATV, skitfult på dörren. Det känns som att det är liksom personen som hade formgett den här bilen inte har några händer, att den har bara två såna här protesklor. Och därför är allting så överdrivet kantigt och fult och stort liksom.
Ja. Men om man ska få en bild, så är det ungefär som att du tar en vanlig Wrangler och liksom karossen, och så sätter du det ovanpå en sån här Lego-bygge helt oproportionerligt bara med, där man bara fått använda fyrkantiga delar liksom.
Ja, den är väldigt Mark Towelsk den här bilden faktiskt.
Ja. Sen tyvärr låg ju vårt hotell en halvtimme med bil från mässområdet, för att jag hade ju missat att boka hotellet i tid, så att vi fick ju inte i samma stad liksom. Så att vi rundade av fredagen ganska tidigt innan det blev kö tillbaka till parkeringen. Sen blev det wienerschnitzel, öl, bastu och sovning liksom. Och då har jag två spaningar baserat på det. Den första spaningen,
bastuspaningar är alltid intressanta tycker jag.
Du ska få en riktig bastuspaning. Men den första spaningen, det är att Sverige är så jävla fult.
Ja.
Ja, men det finns ju pärlor i där naturen är vacker, typ nere kring Jönköping brukar jag tjata om, eller uppe i Orsa eller Sundsvall.
Det är så jävla kul att du tycker just att Jönköping är vackert. Det är du ju själv säger, på i hela Sverige.
Ja, men jag tror folk förstår inte Jönköping som stad.
Nej, men den här sträckan ner där vid Vänern.
Det är precis när man kommer ner och när det öppnar upp sig, man har Vänern på höger sida när man kommer från Stockholm. Där blir det en härlig liksom öppet landskap och så vattnet och så här. Jag tycker det är fint. Orsa ännu finare kanske. Sundsvall när man är uppe på det där hotellet, är uppe på toppen där, då är det ju häftig utsikt därifrån. Sverige kan vara vackert med gröna kullar och små sjöar.
Ja, Vättern, men det slog det med att det är, va? Förresten. Jönköping.
Jag bara härmade det. Jag har ingen aning.
Nej.
men det är liksom, om man jämför med till exempel då Tyskland.
Ja, men det är för att du har rest så lite krick i Sverige, om du tycker att Sverige är fult. Du har aldrig varit uppe i fjällen liksom. Du har aldrig varit uppe i Lappmarken, aldrig i Grövelsjön.
Jo, men jag säger, det finns vackra områden i Sverige, men det är inte storslaget. Alltså, när vi åkte liksom från mässan till vårt hotell, den vägsträckan med liksom höga berg och djupa dalar och höstfärger och vattenfall och stora akvedukter som Hitler har byggt, och det var liksom, det var så jävla snyggt. Det var grandiost på ett annat sätt. Men framförallt så är ju svenska småstäder helt obegripligt vidriga. Alltså en svensk småstad har ju en thai och en pizzeria och i bästa fall en sån här Harrys nattklubb. Men i Tyskland, där har ju varenda håla liksom ett litet liksom pensionat och sån här, ett tivoligt pittoreskt torg med gulliga hus och massor av traditionella ölstugor och korv och schnitzelrestauranger.
Ja.
Jag har inte mer, jag vet, men du kan ju sitta och äta på Lollos pizzeria i Grövelsjön och dag efter dag.
Det gör jag nog hellre än att pumpa in med den här jävla sauerkraut och korv dieten som du och Kalle gillar att gå på.
En annan spaning är ju den tyska bastukulturen.
Men jag kan hålla med om, jag kan hålla med om att de liksom bergen och alperna, de tyska alperna, vi har ju inte riktigt det där i Sverige. Det har ju norrmännen, har ju det, men just det där har vi ju inte. Det kan jag hålla med om. Nej. Så långt kan jag sträcka mig.
Det jag menar att vi är jävligt mallgrodiga i Sverige, hävdar att det är så jävla snyggt och vackert. Men det är ju inte det. Alltså det är ju helt okej.
Men det, det finns ju också en anledning till att tyskarna åker hit på semester, får du ha i åtanke. Vi har ju någonting som inte du ser uppenbarligen.
Jag har ju varit i några tyska, när jag jobbade på Skeva så var vi ju ganska ofta nere på Opels huvudkontor i Rüsselsheim.
Ja, i Rorområdet typ.
Ja, den staden, det kan ju eventuellt ha varit Europas mest suicidala stad. Alltså ja. Där tror jag alla affärsresenärer stod liksom med och höll i handtaget till fönstret och nu avslutar jag den här affärsresan.
Ja, den andra spaningen då?
Men det var ju bastukulturen. För på hotellet så åkte jag och Kalle upp då till spa-avdelningen. För det var sånt där, vi hade ju bokat ett hotell där det fanns spa.
En annan sak som ni har gemensamt, det är kärlek till spa och nakenbad.
Ja, det skulle komma till, för vi satte på oss då badbrallor och morgonrock och så spatserade man in på den här spa-avdelningen som sig bör. Och så fick vi ganska snabbt sällskap av då någon form av PRO-gäng. Alltså helnakna tyska kvinnor på 55-70 år. Och även helnakna män här. Och de går ju omkring helt obehindrat, för att tyska hotellbastu, alltså det är ju naturism. Man blandar män och kvinnor. Det är ju inte konstigt i sig, men det är ändå en kulturell skillnad. Och när vi var inne i bastun så då låg det någon kvinna där som hade en osannolikt stor buske. Och då placerade sig Kalle, la sig Kalle
på busken.
Liksom, han var liksom på, vad heter det, raden under liksom. Men då flyttade han sig, så han halvla sig och placerade sig så att hans huvud skulle vara precis under hennes buske, bara för att jag skulle vara tvingas titta på busken när jag skulle prata med honom.
Ja, just det. Så men, det blev som men, de såg ut som han hade ett jättestort hår nästan.
Ja, man såg som Dr. Alban. men sen skulle ju de växla lite ord med oss när de förstod att vi var från Sverige och allting. Och det är underbart, jag älskar det här. Men det blir också lite konstigt dagen efter på frukosten, när man sitter bredvid en pensionär som liksom fläkt upp muffen kvällen innan. Uh-huh. För att i frukostmatsalen då är det ju stelt och tyskt igen liksom.
När ni kom in i bastun och insåg att folk var nakna, tog ni av er då eller?
Nej, det blev liksom det var inte läge.
Nej, för det var det jag undrade, vilket som är liksom konstigast att göra, sitta med badbyxor på i bastun när alla andra är nakna, eller sitta med badbyxor på när alla är nakna och sen ta av sig dem när de kommer in.
Exakt. Ja, då belyser man ju att man har klantat till det liksom. Jag har visat kvar bara. Men jag älskar tysk bastukultur. Jag älskar tyskar.
Ja, det känns också som Tyskland. Du mycket mer än jag skulle kunna falla in i den här naturismkulturen och bli ovanaken mer, tror jag. Eller?
Ja, kanske. Det enda jag egentligen inte gillar med Tyskland, det är deras moderna bilar. För det blir det här själlösa, men tyskar i sig är ju inte på det sättet.
Nej, det är de inte.
Slut på den här usla analysen. Dag två, då gjorde vi i alla fall en liksom djupdykning i så här Dometic-kylskåp och knivar och handskar och väskor och hattar, och så hittade vi någon kille som sålde sydafrikanska såna här boer campingmöbler som skrek kolonialism och nu gjorde han inte det, men det kändes som att han kunde liksom sälja askfat av elefantfötter också.
Ja.
Så jävla snyggt var det.
Ja.
Jag tror vi mätte upp att vi gick strax över en mil om dagen. Ja, det är ju ändå ganska mycket för att vara mig. Man ja. Hade liksom träningsverk på kvällarna.
Ja. Men du, jag tänkte på en sak. Du pratar ju inte tyska, har jag för mig.
Nej.
Inte ett ord. Men pratar Kalle tyska?
Ja, alltså han hävdar det. Alltså jag,
vadå hävdar det?
Jag, nej men alltså, jag hävdar att det skulle vara en komplimang att säga att han pratar knagglig skoltyska. Men han ville gärna sig, han gjorde sig lustig på min och mina vägnar på något sätt, inför servitriser och sånt där. Han ville gärna betona att jag inte pratade tyska, men hans tyska är fan inte bra alltså.
Nej.
Alltså så här, när han skulle beställa, då kunde det låta så här, alltså ordagrant kunde det låta så här: guten tag, ich bin läst Deutsch i skolan und mein Freund hier ist very stupido. Han pratar ingen tyska alls.
Alltså, ja, typ Kalle.
Vad Kalle än skulle säga, så gled han över i en glad svenska.
Ja, en funkade... glad göteborgska. Typisk göteborgskt beteende det där, kände jag.
Ja. För att det funkade bra, men det var ju inte tyska.
Nej.
Det är lite som när Glenn Hussein ska prata engelska. Man fattar ingenting, men man blir ändå glad.
Ja just det. Ja. Ah, okej, okay, ja. Jag förstår.
Nog om tyska. Nästa år så måste du haka på, även om vi bara såg en motorcykel.
Ja, det jag har ju sett mycket bilder. Det var ju enormt mycket fordon som man ändå skulle vilja gå och titta lite närmare på.
Ja, jag lägger upp form av galleri på Insta.
Ja, men det får du göra. Det får du göra. Du, en grej som jag har tänkt på, eller jag har inte tänkt så jävla mycket på det här, men det slog mig häromdagen. Jag såg en polisbil. Svenska polisbilar är ju ganska lama och tråkiga.
Ja.
Men så har det inte riktigt alltid varit. För mellan 65 och 74 då förfogade ju svenska polisen över ett gäng Porschar. Jag tror det var 22 bilar totalt.
Ja, hälften. 9-12.
Ja, men exakt.
Vad snyggt.
Ja, och det här fick mig att fundera lite. Jag gick in på nätet och började kollade runt liksom på andra länder och vad de har för polisbilar. Och då blev jag ju lite överraskad. För att jag hittade någon sida där de just gick igenom lite så här roliga polisbilar runt om i världen. Så jag tänkte att det här kanske jag kan gå igenom lite, vad jag har kommit fram
till. Ja.
För att i Förenade Arabemiraten, där har de ju, där har ju snutit.
Där kostar de ju på.
Ja, de kör ju Bugatti Veyron. Inte alla poliser såklart, men de har ett gäng.
Det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
För polisbilar används ju på ett sätt så att, vad är det, sju polisbilar om dagen tror jag åker in på verkstaden i Sverige.
Ja, så är det nog. Ja, men de har ju råd.
Ja, de har råd.
Ja. Men jänkarna vill ju inte vara sämre. De har ju förvisso de flesta bilarna, det är ju vanliga bilar. Men sen har de några värstingar. Läste om en i Texas. Polisen i New Braunfels i Texas. De beslagtog en toktrimmad Z06 Corvette C7. Som var byggd då för racing. Den hade 1000 hästkrafter och en toppfart på 370 knyck. Den tog polisen Texas och bara, den här gör vi om till snutbil. Så den har de nu.
Men det är ju kul. På 1000 hästar. Lite sjukt. Nej, men det är inte lite sjukt att någon som har byggt den där bilen, även om han körde för fort eller har bröt mot lagen.
Nej, det var någon knark tror jag. Någon knarkbaron som hade den.
Okej.
Så det är...
men ändå, att de bara tog den liksom.
Ja, men det är Texas för fan.
Ja, det är han så gärna.
Men apropå Tyskland då, där du precis har varit. De kan ju inte heller låta bli och bygga några fräna. De har ett gäng sådana här Brabus CLS V12S Rocket snutbilar. 730 hästar.
Fan, alltså, ja. Man måste ju också tänka att det är så bra PR. Det måste ju dra ny rekrytering till polisen att man kommer i fräna bilar.
V12 Smasher, ja. Ja, 0-100. Jag fick lite siffror på just den här tyskarnas den här värstingsnutbilen då. 0-100 4 sekunder. 0-200 10,5 sekunder. 0 till 300. 29 sekunder. Toppfart på 360, knyck. Och det är ju bra, har man, de har ju autobahn, så ibland behöver de ju trycka på liksom. Så då byggde de ett par Brabus CLS.
Autobahn är väl inte riktigt vad det har varit, men ändå, jävlar vad folk kör fort i Tyskland. Var man än, när man kör om framförallt, och i en Citroën eller en DS liksom, den har ju begränsat antal hästar, så att man kör om en annan bil, alltid så får man en Mercedes eller en BMW upp i arslet, så kommer det 200 blås liksom.
Du, kommer du ihåg att jag för länge sedan så snackade jag i podden om den där Toshigi Mustangen, Mackettan från 73 som japanska polisen hade back in the days.
Så jävla ball.
Ja, japanerna, de har ju en väldigt stark bilkultur, och den japanska polisen, de vill ju inte tappa ansiktet i onödan, de vill inte bli frånåkta av, så att
det är extra förnedrande för en
japansk polis. Ja, det känns lite så. De känner att de har haft ett behov av att ha riktigt snabba snutbilar. Och bland annat så har de en Nissan, eller jag tror att de har flera, men Nissan GTR som toppar 330 km timmen, om det skulle behövas då. Och de är inte heller rädda för att använda den här jäveln. Så kör man fort i Japan på hoj eller bil, så ska man fan inte tro att man är säker, för då kan de komma upp med den här jävla GTR-en. Och sen har de även några Lexus LC500 med 5 liters V8 på 477 hästar. Också snutmålade. Det är fränt. Ja. Italienarna, de har ju ett gäng Lambos, Gallardo, 4 stycken tror jag det är. Och det var faktiskt Lamborghini som donerade de här Gallardo-bilarna till den italienska polisen. Men de används faktiskt inte för att jaga fartsyndare, utan de är byggda egentligen för att leverera organ om det behövs. Alltså om de har bråttom transporter på något sätt liksom. Alla gånger det behöver gå undan.
Mitt hjärta som ska in i någon annan, och kör man, kommer åka i en Gallardo. Det är också väldigt italienskt.
Ja, för chansen är stor att du får bärga den. Det är inte säkert att den kommer fram.
Nej, exakt.
Jag älskar Holland. Jag vill hävda, du gillar Tyskland, men jag vill hävda att Holland är Europas kanske roligaste land. Jag var ju där mycket med min familj när jag växte upp.
Jag vill inte överdriva att jag gillar Tyskland. Det gör jag ju inte.
Nej.
Jag gillade Tyskland i 3 dagar.
Ja. Men Holland är kul. Hollandare, de är ju lite som svenskar. När svenskarna har fått i sig 3 glas vin, så är holländarna när de är nyktra. Det är som svenskar som är lite fulla. Och de har ju naturligtvis då också lite roliga och ganska snabba snutbilar. Men när man tänker på Holland och sportbilar, vad tänker du på då?
Den här jävla Spyker.
Just det. De har några sådana C8 Spyder.
Har de det? Det är också helt sjukt.
Ja, det är jättekonstigt. Typiskt Holland. Britterna då? Polisen i Devon och Cornwall, de kör Lotus Evora GT410. Kanske en av de snyggaste snutbilarna skulle jag säga.
Har du en bild på den?
Ja, det har jag.
Det får vi också lägga upp lite på Insta.
Ja, precis. Jag orkar inte skicka den till dig nu. Vi lägger upp den på. Sen har vi då Guatemala. Heter det så? Guatemala heter det nog. Guatemala. Det är ju ett land, de har ju lite bekymmer med sin kokaintillverkning.
Ja, det har jag alltid varit ett bekymmer för.
Det för ju ofta med sig att det finns en liten grupp skurkar då, som har väldigt mycket pengar och därför kör väldigt snabba bilar. Och precis som i fallet i Texas då, så tyckte snuten i Guatemala att de kunde behålla en av de här beslagtagna bilarna. Och de kom över en toktrimmad C7, förmodligen efter att de hade skjutit ihjäl alla skurkar i någon sån här knarktillslag då. Exakt vad den här bilen har under huven,
det är C7 verkar vara väldigt poppis bland knarklangare alltså.
Ja, det känns så. Och jag vet inte exakt vad den här, jag har en bild på den här snutbilen framför mig. Jag vet inte exakt vad den har under huven, men den sägs vara värd runt 600 000. Så då får vi ju anta att den är lite trimmad åtminstone. För det kostar ju inte en C7 vanligtvis, va?
Ja, men det är väl gränsfall.
Ja, kanske är så.
Men, var lite konstigt, kanske var $600,000. Då hade det varit lite, då var den riktigt påkostad.
Ja, ja, ja. Men då känner man sig, fan, skulle inte svenska polisen kunna ha ett par såna här gemera? Vore fränt. En åtminstone.
Vad är det för någonting? Gemera, det känner jag igen.
Königsegg.
Ja, Königsegg, såklart. Ja. Nej, men vad fan, det skulle ju räcka med en Königsegg.
Ja.
För den svenska polisen. Jag, för, det var lustigt, för jag satt och svävade iväg och tänkte, vad fan skulle den svenska polisen, för att liksom, det finns ju alltid någon form av lokal anknytning. Det är klart att amerikanska Texas-polisen skulle klä bättre i en C7, och brittiska polisen kör Lotus, och tyska polisen kör Porsche. Men
nej, vad
skulle då den svenska polisen göra? Men en Königsegg är ju klockrent.
Eller hur? Som någon form av promotion-bil, tycker jag. Det vore främst.
Ja. För våra skattepengar.
Ja, det betalar jag glad.
Lars Viks, de Säpo-bilarna där som han hade ju två stycken beskyddarbilar.
Mm.
Och det var ju sån här Range Rover, ja, autobiography, värsting, skottsäkra med 4 cm glasrutor.
Mm.
Två stycken. Och de ligger ju på runt 4-5 miljoner, tror jag, per styck.
Mm.
Så att de Säpo har två sådana. Eller hade. Nu har de en kanske då.
Mm.
Men jag menar, då borde det ju finnas skattepengar så att snuten skulle kunna ha en Königsegg.
Det tror jag nog.
Sen är frågan om det är rätt prioritering nu med så här gängskjutningar.
Nej, det är precis så.
Vi lägger en jävla slant här.
Ja. Jag vet inte. Vi släpper det ämnet. Men snutbilar är kul.
Det är askul.
Skulle vi någon gång kanske kunna ta oss an ämnet den optimala snutbilen? Vad det skulle vara?
Det skulle alla vi göra nästa vecka. Jag har ju i min bokhylla i garaget på övervåningen där jag har säkert 30 böcker om polisbilar.
Aha. Ja, det är
eller
klart.
Amerikanska polisbilar.
Ah.
Jag köpte en annan bok häromdagen. Jag älskar ju fysiska böcker. Men det var någon vecka sedan. Då var det en sån här kväll när man låg och scrollade någon bilrelaterad sida, och så dök det upp liksom en bild, och så bara, vad fan är det här? Det var en sån här saftig bok, Borderline Coffee Table Book.
Mm.
Och på framsidan så ser man en sån där LA Frank Lloyd Wright hus, och så en 58 Cadillac plus lite palmer. Och redan där hade ju liksom omslaget tagit ett ordentligt punggrepp om mig, och så läste jag titeln Carchitecture, Houses with Horsepowers, 190 sidor i färg, 460 kronor.
Fan vad gött. Och,
ja, men alltså, jag blev förälskad i den här boken. Carchitecture, alltså architecture of cars.
Men har du inte fått
den? Jag fick den, i förrgår.
Oh.
Och hade jag läst baksidan, då hade jag ju förstått att den skulle då handla om samspelet mellan bildesign och arkitektur.
Oh.
Men av någon outgrundlig anledning så fick jag för mig, jag vet inte, för att det var sent på kvällen, men jag fick för mig att det skulle vara en bok om arkitektritade garage.
Mm.
Det här, så återigen, jag gjorde något frilat som vanligt. Men när boken kom då i förrgår, så var den ju snygg, men ohyggligt tråkig.
Ja, det kändes som ett jättetråkigt ämne. Likheten mellan arkitektur och bildesign.
Nej, men det var en usel bok.
Ja.
Det var perfekta bilder på bilar framför snygga hus. Det kunde varit liksom en sån här gammal Citroën DS framför något snyggt franskt hus som var ritad av någon. Och så kunde det vara en Porsche 365 Speedster framför någon LA-villa och så vidare. Så det var liksom så här, idén var god, men man fick inte se mer än en bild på bilen och fasaden på det sättet. Och ska man designa något, typ en bok eller en annons eller en broschyr, då måste man ju sätta sig in i betraktarens ögon. Om man älskar bilar och snygga hus från förr, då vill man ju se mer än en bild på fasaden.
Ja, verkligen.
Med bilen framför. Man vill ju se 50 bilder.
Mm.
Och framförallt så vill man ju se in i garaget. Det finns ju ingenting som är så kul som att tjuvtitta in i andras garage och se hur de har det.
Alltså, vilka, det är nästan roligare än att tjuvkika in i folks sovrum. Ju.
Ja, det är mycket, garage är ju mycket roligare.
Ja.
Om det inte är tyska bastu sovrum.
Mm, just det.
Men liksom så här, vad har man vintage träväggar, eller har man stilren betong, vad har man för lyftar, vilka luftverktyg har man, och vilken typ av sitthörna. Och det var ju då som det slog mig att den här boken var usel, men det är också skälet till att vi har gjort den här filmserien tillsammans med Bilsport och MC.
Just
det. Där man liksom då får kika in hos en massa fantastiska kufar och lära känna fellow Bilsport och MC-kunder på något sätt.
Ja.
Som har alla sina fordon försäkrade hos Bilsport och MC. Men det är ju de här garagebesöken. Det är ju det roligaste som finns.
Ja, av alla filmer vi har gjort, så det säger jag alltid i och för sig. Men det har varit extremt kul, tycker jag, att åka runt och besöka alla de här garagen.
Ja.
Och vi har ju några kvar.
Nu i november ska vi filma två stycken. Vi vet inte riktigt vilken. Så har man tips på ett sinnessjukt garage, ja, så kan man mejla oss.
Mm. Gärna om det finns något riktigt ballt hojgarage kanske som någon känner till. Det vore kul. Vi får se vad vi...
De hojgaragen vi filmade senast, de var ju båda liksom så här stökiga, smutsiga. Det vore kul att hitta något så här överdesignat, lyxigt hojgarage.
Ja, precis.
Som en kontrast till de andra, med det.
Ja, precis. Du, men apropå det då?
Ja.
Jag tänkte jag bränner av veckans bil, för det är ju ett segment som helt och hållet sponsras av Bilsport MC.
Ja, vad trevligt.
Veckans bil. 92, ja, så släppte ju Dodge sin Viper. Och ganska snart så blev det ju klart att det var ju en succé, kan man säga. Det får man väl ändå lov att säga.
Verkligen.
Att Viper var den kom. Det som är lite konstigt dock är att samma år, alltså 92, så tog Chevrolet fram en konceptbil som jag tycker har otroligt mycket Viper över sig. Nu får du vara med och googla här snart, för eftersom vi inte sitter bredvid varandra. Eller, den kanske inte är superlik Viper, men den har extremt mycket Dodge över sig när det kommer till formspråket. Och den här bilen, det är den som är veckans bil, och den heter Stingray 3 Concept. Hittar du den? Hittar du den bilden?
Ja.
Visst känns det Dodge?
Ja, verkligen. En blandning av Camaron och Dodgen.
Ja.
Den är jättefin.
Ja, men den är härlig på något sätt.
Vad många koncept som har hetat Stingray. Jag var helt säker på att det skulle komma upp en bild på någon bil som vi redan hade pratat om.
Ja.
När du sa namnet, men den här har vi ju
faktiskt inte pratat om. Den här har du inte sett, eller hur?
Nej.
Nej.
Den är jättesnygg. Vet du vad det är för någonting?
Nej.
Det är som om en Viper har haft ett jävla äckligt samlag med en gössekar.
En Viper har haft ett äckligt samlag med gössekar. Ja, kanske det, kanske faktiskt. Ja, det är inte alls omöjligt att något...
Kolla bakifrån.
Ja.
Kolla bakifrån.
Ja. Så att de har färgat in baklysen också, så att de går i samma lila ton som resten av bilen.
Ja, 92 lila färg är inte bilhistoriens vackraste.
Nej, det är det inte. Nej, men just där i slutet på 80-talet och början av 90-talet, då det var ju en jävla ekonomiskt, liksom, det var ju tufft för GM då. Ja. De mådde ju inte så jävla bra. Och GMs nya vd då, Bob Stempel hette han väl. Han fick faktiskt lov att pausa utvecklandet av den nya C5-man. Ja, de hade väl råd, men de kände att nej, det är fan inte läge, vi får skjuta på det här lite grann. Men deras designchef Chuck Jordan, han fick hur som helst i uppgift att ändå så här börja fundera lite på hur nästa Corvette skulle se ut. Och han hade en ny och ganska spännande infallsvinkel, för frågan som han bad sitt designteam att jobba utifrån, det var: what would a Californian Corvette look like?
Oh, wow.
Eller hur?
Ah,
alltså, hur
det fanns någonting där.
Ja.
För det är ju nummer ett, så är det ju udda att ta fram ett koncept som ligger så nära Corvetten.
Mm. Precis.
Men det kanske var en designstudie som skulle visa vägen för nästkommande Corvette, det vet man ju inte heller.
Nej.
Men Men det var intressant att, liksom att nischa den till en västkust Kalifornien Corvette. Liksom.
Exakt, så det han gjorde det var faktiskt att ge uppdraget till GMs designavdelning i Kalifornien då, istället för i Detroit där väl den stora designavdelningen sitter. Förutom då en ny och ganska spännande design så var ju det här konceptet fullproppat med den senaste tekniken då. Den hade aktiv fjädring och det var ju en buzz i Detroit den här tiden att de skulle ha det. Den hade någon så här optiska sensorer som lyste med något vitt lys så här, från underredet och neråt och sen den här informationen då använde datorn för att hela tiden justera dämpningen när man körde. Jag vet inte exakt hur det fungerade det där. Men det var the latest shit i alla fall. Och sen så hade den då, ja, den var ju faktiskt hade fyrhjulsstyrning också den här bilen. Ja. Och om du googlar sen du kan hitta en bild på inredningen, skriv interior, så ska du få se att den är också.
Jag tror att det var någon som tutade ut på gatan.
Ja.
Och så någon som stod parkerade bakom mig och stod tutade, jag vet inte, jävla mysko.
Ja, men du googlar
googla
en bild på inredningen. Ska du få se.
Vänta, interior.
Tanken var att den skulle ha någon så här lite fighter jet liknande inredning.
Jag ser.
När den har liksom
alltså, det är ju en 90-tals katastrof.
Ja, men den är inte. Men en härlig 90-tals katastrof.
Ja, jag gillar den. Och plus att liksom den har ju någon form av sån här boot cover, alltså ovanför nackstöden, som verkar fällas upp som en spoiler när man kör fort, eller så kanske det är någon störtbåge som
fälls. Ja, jag vet inte precis, eller om det är kanske både och det där. Jag tror den fyller funktion. Jag tror den har exakt båda de funktionerna. För man ser ju att den åker upp. Man ser ju att den kommer
ligga. Exakt, och ligger ovanför huvudet. Men om man kollar på instrumenteringen, kolla på växelspaken. Det ser ut som en slak penis.
Ja, det är det.
För den är liksom vinklad åt fel håll.
Ja, som att pungen hänger neråt och så. Ja, just det. Ja, och sen intressant. Så går penisen in där i den här. Om du tittar, den går ju också in i någonting som känns som att den ska in där på något sätt.
En tysk bastuvulva.
Nej, men när den här bilen då ställdes ut på Detroit International Auto Show 92, då fick den möttes med jubel, klang och jubel. Folk tyckte om den här. De tyckte den var skithärlig, tyckte folk. Men Chevrolet Detroit, de hatade ju den här bilen.
Varför det?
Ja, men förmodligen för att det var liksom de här hippisarna i Kalifornien som hade ritat
det. Såklart, så långt ifrån Detroits kostymer.
Ja.
Vad synd, för det känns som att det här designspråket, hade det fått förfinats lite så hade det här kunnat bli någonting som kanske hade varit i alla fall mycket roligare än 90-talskorvetterna.
Ja, jag tycker att den här är lite, ja, precis. Men när man vet att det är en kalifornisk Stingray så ser man ser ju det. Det är ju väldigt, den är ju väldigt kalifornisk på något sätt.
Verkligen.
Ja.
Jag gillar den jättemycket.
Men det som däremot den här bilen hade lite emot sig, nu var det här i och för sig bara ett koncept, men den hade en V6a bara.
Jaha.
Ja. Sen vet man inte
det, hade ju på något sätt, det hade gått att ändra på sikt.
Ja, men precis. För det tror jag inte hade landat så bra hos potentiella Corvette-köpare. Att köpa en Corvette med 6A, det känns bara jättefel. Ja, men den har unikt designelement. Det ska vara kul med liksom ett alternativt universum där man fick se hur hade Corvetten sett ut idag om den här hade liksom kommit i produktion.
Exakt, och att sliding doors, då den hade kanske varit mycket snyggare liksom tidigare.
Ja, man vet inte. Det var veckans bil.
Apropå, ja, vad kul, ja. Det var jättebra. På tal om konceptbilar, jag vet inte, har vi pratat om nya Batmobile? Det känns som att vi har avverkat.
Nej, vadå nya Batmobile?
Ja, men det känns som att så här, vi har nämnt det i liksom i någon förbifart att det nya Batmobilen är ju en mittmotor muskelbil som är liksom löst baserad på en 68 Camaro eller en 70 Acura eller en 70 Charger typ.
Ja, det har vi alltså definitivt massa inte pratat om, för det här jag visste inte ens om att det fanns en ny Batmobil.
Batman. Nej, men det finns trailers. Man får inte se så mycket av, men jag har skickat dig tre bilder. Om man tänker sig liksom en 70 Charger, fast en forum och sånt där, så folk hävdade ju att den har liksom 68 Camaro. Jag ser inte riktigt, det är mycket mer 70 Charger. Men det är i alla fall ett hembygge. Och sen så bakrutan och bakskärmen, den har ingen bagagelucka, bagagelucka. Utan där bak sitter bara en mittmotor, så det är helt öppet där bak och så sprutar den ut eld och allting. Den har någonting.
Ja. Men den har samt Den känns alltså, vet du fan vad jag tycker om den här.
Nej. Alltså den är ju mycket mer hardcore utifrån att nu är det en riktig bil.
Ja.
Nu är det inte någon sån här fantasimissfoster, en stridsvagn som man kommer åka nu, utan
nej.
Det här är ju liksom en riktig muskelbil.
Ja, det är det ju. Precis. Och då, men man vill veta hur den här byggs. Om de gör en grej av det i filmen, att han bygger den själv liksom, att han för ställa upp den bredvid de andra Batmobilarna genom åren, så är den ju på ett sätt ganska lam, för att den är väldigt liten ju.
Ja, jag håller med dig till 100%. En Batmobil behöver ju ha lite pondus, den behöver vara lite stor.
Mm.
Men i och med att vi inte vet, vi skiter, vi
nej, men vi får nog ändå lägga upp en bild, eller så får folk googla. För att,
ja, men vi kan lägga upp lite bilder. Jag tror att det är inte så jätteenkelt att hitta bilder på den.
Nej,
men man får vänta när filmen har kommit på något sätt.
Ja. Jag visste inte ens att det var en ny Batman på gång. Ja, kul.
Nej.
Kul.
Ingen koll på någonting längre.
Nej. Men du, jag går väl vidare då. Måste ju beta av Dilem Hojen också den här veckan.
Ja, vad spännande.
Ja. Northbike. Dream it, live it. I söndags hände en väldigt rolig sak som man ju såklart bara måste snacka om den här veckan, om man har en podd som heter Dilem med hojen. Vet du vad det är?
Nej.
Nej. Och det är därför som det är jag som pratar om hojar i den här podden. Och du som snackar om raggabilar. Nej då, men i söndags så korades ju 2021 års MotoGP-vinnare. Och som jag nämnt tidigare, så håller ju jag på fransosen Fabio Quartararo. Och det var därför som jag satt hemma och skrek av glädje när Francesco Bagnaia med bara 5 varv kvar kör av då, och det blir klart att Quartararo är den som blir världsmästare i år för första gången. Och av den anledningen så tänkte jag faktiskt använda veckans avsnitt till att faktiskt snacka lite om Fabio Quartararo och även en del om motorcykelsportens motsvarighet till Formel 1, det vill säga MotoGP. För det har vi inte riktigt pratat om i delen med hojen.
Nej, du säger det.
Ja. Jag började gilla Quartararo när jag förra året följde en dokumentärserie på YouTube som hette Building Success, som gick på MotoGP:s egna YouTube-kanal. Och i den då får man följa vardagen i ett MotoGP-team, lite som Netflix, den här Drive to Survive.
Ja.
Fast det handlade bara om ett team då i den här serien. Och det var ju det här satellitteamet Petronas SRT som Fabio var rookie i det året. Det var det som man fick följa då. Och en av sakerna som gjorde att jag blev så jävla hooked på den här serien var att, ja men för det första så var den var välproducerad och bra på alla sätt. Påminner ganska mycket om den här Formel 1-serien i liksom hur den är uppbyggd. Men när jag insåg att det var också en svensk som heter Johan Stigefelt som var teamchef för Petronas, då blev jag lite extra nyfiken. Och det tog typ bara 10 minuter efter att jag hade börjat kolla på första avsnittet som jag kände så här, det här är så jävla bra, jag är helt fast. Och den här serien den ligger på, som jag sa, på MotoGP:s YouTube-kanal. Så jag vill uppmana alla som inte har sett den att gå in och kolla. För det är väldigt intressant att komma in och se bakom kulisserna i ett MotoGP-team.
Fränt.
Och jag har faktiskt börjat titta på den här igen för andra gången, den här serien. Och nu när man har facit i hand då blir det nästan ännu roligare att följa Quartararo som färsking i MotoGP.
Jag fattar.
Ja, och som sagt, Quartararo, han var ju rookie i teamet det året. Och det var egentligen Morbidelli, alltså Franco Morbidelli. Det var han som var teamets stjärna då, när Quartararo kom. Men det var ju något med Quartararo som gjorde att man direkt kände att man gillade honom. För han kände som den här kompisen som alla hade när man var liten. Du vet, han som alltid pushade en och liksom droppade in i ramper som kanske var lite för höga, eller hoppa från klippor, eller du vet, som trissan och prova nya trick på snowboarden, fast man visste att det här nog kommer gå åt helvete, men man ville liksom alltid försöka hålla jämna steg med den här kompisen. Men problemet var att han var liksom alltid bättre på allt som hade med adrenalin att göra. En sån här glad jävel som, han kanske inte hade bäst betyg i skolan, men tack vare att han hade liksom ett stort hjärta och liksom sinnessjukt talang för olika sporter, så hade han ändå tiden framför sig på något sätt då, förutsatt att han inte hoppade eller körde ihjäl sig. För många av den här typen av grabbar, de gör ju det, de har ju högre death rate än oss vanliga medelmåttiga fegisar. Och den här typen av personer har jag alltid gillat och sett upp till lite grann. Hur som helst då, så under 2020 års säsong så står det ganska snabbt klart att Morbidelli, han skulle få det jävligt svettigt med sin nya teamkamrat där i Petronas då. För redan i lopp 2 i Spanien, då får man komma ihåg som sagt att Quartararo är liksom rookie i den här tyngsta klassen. Att bara gå från Moto 2 upp till GP är ett jättesteg. Men redan i sitt andra lopp, då tog han pole position, vilket var nästan till omöjligt att göra som nykomling. Men det klarar han av i alla fall.
Och får man liksom i MotoGP, får man på samma sätt som i Formel 1 så här stallorder att så här, håll igen nu, för nu stjärnan ska gå i mål före?
Nej, det är nog, jag skulle säga, det är mera vilda västern i MotoGP. Mycket mer, ska jag säga. Det är inte jättevanligt med stallorders.
Det kan man hata med Formel 1.
Nej, det är jättetråkigt. Men Quartararo blev faktiskt i och med det här då, den yngsta föraren att ta pole position i MotoGP. Och från den stunden så gick han liksom från klarhet till klarhet. Och även om han liksom har stött på hinder under vägen, så slutar han liksom aldrig riktigt med att ha den här typen av framgång. Utan han är ett stjärnskott som på något sätt är omöjlig att stoppa. Och omöjlig att inte gilla också, tycker jag. Och MotoGP är ju också, de är ju lite kända för att framkalla den här typen av superstjärnor. Det finns ju otroligt många stjärnor i den här serien, i och med att det är så jävla jämnt mellan teamen. Och ja, du måste ju ha nästan superhjälte egenskaper bara för att liksom klara av att ta dig till MotoGP. Så att det är tajt på ett helt annat sätt än vad det är i F1. Och redan året därpå så plockade ju faktiskt också, inte helt oväntat, Yamaha upp Quartararo från Petronas till Yamahas fabriksteam då. Och det är där han kör i år när han blev världsmästare. Och jag har inte sett alla lopp i år. Jag tror att jag har missat 4 stycken. Men det är första året som jag faktiskt följer MotoGP-säsongen på allvar. Jag löste något sånt här videopass så jag kan se de här tävlingarna hemma. Och jag måste säga att det är fan i alla avseenden så jävla mycket roligare att följa och titta på en Formel 1, tycker jag. Framförallt för att det är mycket tajtare, som jag sa, och mycket mer omkörningar än i F1. Jag skulle fan inte bli förvånad om det är fler omkörningar i typ ett GP-lopp än vad det är en hel säsong av F1. För det är ju, de kör ju om varandra hela tiden. Dessutom så är ju alla förarna, de är ju från liksom länder där man liksom uttrycker sina känslor väldigt mycket. Det är ju liksom bara spanjorer, italienare och fransmän, du vet, det är mycket drama runt de här ADHD-gudarna. Och det tycker jag är roligt. Och Fabio, han är ju som sagt då från Frankrike, närmare bestämt från Nice. Och han är faktiskt son till en gubbe som heter Etienne Quartararo. Och även han är en gammal hoj-racingförare. Jag tror att han har blivit fransk mästare i 125-klassen någon gång på 70-talet. Men för er då som har sett Drive to Survive eller följer F1, så vet ni ju också vem den här Daniel Ricciardo är. Han har ju samma typ av sprudlande och lite barnsliga, skärmiga personlighet som Fabio har då. Och de här två är också bästa kompisar faktiskt. Eller väldigt bra polare åtminstone. Och båda är ju också ganska fåfänga på ett sätt som jag tycker att en riktig racingstjärna gärna får vara, känner jag. De har lite av den här samma swag som James Hunt hade på sin tid. Och han är ju omöjlig att inte tycka om på något sätt.
Är det några som ska ha den typen av swag, så är det ju de här värsting MotoGP-stjärnorna eller Formel 1-stjärnorna.
Ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Och Fabio, han har faktiskt modellat lite för Dolce Gabbana. Och det beror inte på att han är speciellt fotogenik, utan han har ju den här personligheten som utstrålar liksom star quality. Och en modern manlighet som jag på något sätt förstår att man som klädmärke vill associeras med. Hur som helst så blev jag oväntat glad när han vann i söndags. Jag brukar vanligtvis inte bry mig så jävla mycket om framgångar som rör folk som jag inte känner. Jag har till exempel aldrig förstått hur man kan bli så otroligt emotionellt investerad i till exempel fotboll som många blir. Men jag vet inte, jag kanske får omvärdera det här lite grann. För jag blev väldigt uppspelt över hans vinst. Jag har en liten man crush, känner jag, på Fabio. Hade jag varit tjej så hade jag... Eller hade jag varit tjej, då hade jag i och för sig varit en 50-årig fet gråhårig kärring med hängbröst. Så då hade jag väl ännu inte haft någon chans. Men du fattar vad jag menar. Jag gillar Fabio väldigt mycket. Men MotoGP, det är ju en jävla speciell cirkus. Redan 1949 så grundades Fédération Internationale de Motocyclisme. Tror jag det hette. Det var en bra fransk uttal.
Det var som kallas tyska.
Ja, men det får väl ändå anses vara starten på det som idag är MotoGP då. Och på den tiden då tävlar man i 125, 250, 350 och 500 kubiks klasserna då, där 500 var den tyngsta hojen. Och den allra första tävlingen, den hölls på Isle of Man-banan. Och mellan 1950 och 75 då var det ju total italiensk dominans i 500-klassen. Jag tror att det var italienskt överst på pallen 24 av 26 år faktiskt. Men i de lättare klasserna, där hade både Honda och Suzuki och Norton och NSU en del framgångar. Och det var faktiskt då efter 1975, först då som japanerna kom igång på allvar, även i den tyngsta klassen. Då. Och det året vann faktiskt Yamaha då. Men... det var väl egentligen på 80-talet som MotoGP började bli populärt på allvar hos vanligt folk. Alltså att det började bli mer en stor publiksport då. Och vid den tiden hade ju japanska hojarna helt tagit över då. Och det var framförallt Honda och Yamaha som krigade längst fram. Men det som hände på 80-talet, det var ju också att tävlingen, tack vare hjältar som Wayne Rainey och Freddie Spencer och Eddie Lawson och Wayne Gardner, som ju är farsa till Remy Gardner, som väl kör i KTMs team nu för tiden. Men då på 80-talet, de här dårarna, de blev ju liksom internationella superstars, för kamperna som de hade på banorna, de är ju legendariska än idag ju. Och det var ju liksom en uppvisning i liksom kontrollerat vansinne som liksom är svårt att motstå. Det var ju farligt också, du vet ju både F1 hur det var på 80-talet, och det var ju likadant mot GP. Folk dog ju som flugor liksom. Det var ju, och hojarna bara brinna, och det var inte alls som det är idag då.
Det var ett inferno var det.
Ja, inferno var ordet. Ja, på 80-talet så började ju också sporten anta de formerna som den har idag då. Det vill säga att man ser på den som liksom en tvåhjulig version av F1 egentligen. Att den fick liksom den här kungastatusen då. Men det var faktiskt inte förrän 2002 som man började kalla MotoGP för MotoGP officiellt. Innan hette det väl FIM World Championship tror jag. Och det var även då som cylindervolymen ändrades från 500 till 990 kubik i den tyngsta klassen då. Och det var ju vid den här tiden som sportens kanske största stjärna började dominera. Jag snackar såklart om The Doctor, Valentino Rossi, som vann MotoGP 2001 första gången. Och sen så prenumererade han på guldmedaljen fram till 2005. Men jag tänker inte snacka om Rossi idag, för han förtjänar nästan ett eget avsnitt eftersom han fortfarande är den största idag. Men 2012 så kom en förändring, för då var det helt plötsligt 1000 kubik som gällde. Och det här gillades ju av en ung förare som jag inte är lika förtjust i av någon för mig oförklarlig anledning. För jag vet inte vad det är som gör att jag har så svårt att gilla Marc Marquez. Men fram tills hans skada tidigare i år så var ju han the man to beat så att säga. Men jag har aldrig gillat honom, eller gillat, det är fel ord. Men jag tycker att han saknar just den här typen av personlighet som krävs för att man ska liksom börja gilla en person, att man ska liksom bli ett fan på något sätt. Jag tycker att en stjärna, förutom att vara grym på att köra hoj, han måste ha liksom en skön personlighet, eller hur?
Är han MotoGP:s svar på Formel 1:s Prost?
Han är så väldigt mekanisk, du vet, som en del som Schumacher också var. De är lite mer som robotar. De har liksom ingen swag, de har ingen personlighet, men de är bara som en del av bilen eller del av hojen. De är liksom, förstår du, som robotar mera. Sen, han är ju rolig för att han är liten och sådär, alltså till växten. Han borde inte egentligen kunna köra de där hojarna, men ja. Hur som helst, jag tyckte det var svinkul att se att nu Fabio tog över kronan. Vi får väl se hur länge han klarar av att behålla den. För Marquez, han har visat att han är tillbaks. Och både Bagnaia och Joan Mir och Johan Sarko och Miller, de har ju vad som krävs för att kunna bli världsmästare. Och det är det som är så kul med MotoGP, att vem som helst kan vinna på något sätt.
Ah.
Ja, MotoGP, det
är grejen.
Ja, det är fan grejen.
Du, i förra veckan så analyserade ju vi våran kära Audi-ägare, Audi-torsken John.
Ja, just det gjorde vi. Stämmer bra.
Och vi har ju fått ett långt och utförligt svar av honom. Som är,
blir jag lite nervös.
Nej, men det här är... Det är helt sjukt, är det. Det är helt sjukt.
På vilket sätt då?
Nej, men jag kan ju läsa.
Ja, men läs det. Höra, ja, liksom. Exakt.
Han skriver han så här: hej igen. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Det var en lång och djup analys ni gjorde. Och jag måste faktiskt erkänna att jag är imponerad.
Mm.
Inte för att allting stämmer, men skrämmande mycket ligger det ändå en viss sanning i. Eller som ni kommer säga, inte en viss sanning, det är sanningen. Mm. Och det har han ju rätt i.
Det har han helt rätt i. Det är inte dugg förvånad.
När Krik kommer in på anknytningsteorin, då kan jag ändå inte låta bli att le. För mitt ex hävdade bestämt att jag hade anknytningsproblem.
Ja.
Bara det. Mm. Bara alltså den... Jag vet inte, vi ska inte... Det blir så konstigt när vi håsar oss själva. Så här,
du kan ju inte bli förvånad över att du har rätt. Det är ju som när den här raggan bytte motor i Chevellen och blev förvånad när att den gick igång. Så du måste ju ha stone face nu.
Ja, får inte liksom... Jag får inte... liksom yppa någonting. Nej. Om att, så här, vad var det vi sa?
Nej.
Men du fortsätter att så ämnet känns bekant. Min nuvarande flickvän, som för övrigt inte är ganska snygg, hon är jävligt snygg, tycker inte att jag har några anknytningsproblem. Oklart vem som har rätt. Jag känner mig ändå partisk i frågan.
Okay.
Ja, här vet vi vet ju vad sanningen är. Men precis som ni är inne på, så bygger stora delar av mitt Audi-intresse på rallyarvet. Det är precis det vi sa.
Mm.
Redan som ung drog mina föräldrar med mig på rally, och urkvattron och dess ljud var något som satte spår i mig. Så det är mycket riktigt där allting började.
Mm.
Jag gillade Audi långt innan den blev poppis hos paddelspelare klädda i piqué.
Mm.
När jag sedan i vuxen ålder fick möjlighet att köpa drömbilen, en egen urquattro, var jag lyrisk och överlycklig. Jag körde egentligen bara bilen några mil innan den sedan parkerades och renoveringen påbörjades.
Oh.
Men åren gick och tankarna och idén om hur bilen skulle bli ändrades. Och min vision om vad jag ville ha när bilen köptes stämde inte längre, och det var mycket jobb att återställa.
Aha.
Så jag bestämde mig helt enkelt för att sälja, då bilen hade gått om mycket i pris och motivation saknades för att färdigställa just den quattron. Mm-hmm. Det här kan man ju verkligen fatta, att man, så här, man hade en idé om hur det skulle bli.
Ah.
Och sen så ändrar man sig lite, men då har man kört in på ett spår och så, man
kan det hade varit intressant att veta vilket spår det var han var inne på. Om det var liksom rally eller om det var liksom
lowrider.
Ja, precis. Gasser.
Men då ska jag säga, jag kunde helt enkelt lägga pengarna på någonting annat som är körbart. Och där kom R8 in i bilden. Jag är idag 38 år gammal, precis som Krik förutspådde.
Det är väl
inget märkvärdigt att pricka.
Nej, det är
rätt
det.
På året liksom.
Ah.
Jag började alltså närma mig 40 och kände att jag snart kunde köpa en sportbil och skylla på 40-årskris. R8 var inte självklar, men jag tittade också på 911 Turbo och Ferrari 360. Faktum är att jag mer eller mindre hade bestämt mig för att köpa en Ferrari, men började tveka på färgen. Bilen var nämligen gul och jag kände mig inte bekväm med den uppmärksamheten som den gav.
Nej.
Då dök R8 upp, grå metallic, lagom anonym men ändå underhållande sportbil.
Mm.
Krik är nog dessutom spot on på att jag... Äsch.
Men vad fan är ni ihop?
Han är spot on. Man kan tro det. Men det är väl bara för att jag är så jävla briljant på det här med analyser. Men han skriver att Krick är nog dessutom spot on på att jag är en väldigt udda R8-ägare. Visar sällan upp den och jag är nog stilmässigt väldigt långt ifrån en normal R8-ägare, ofta klädd i arbetskläder eller friluftskläder. Ponkan är lite inne på trender. Där är jag totalt ointresserad.
Jag såg inte ens det. Däremot, lyckades jag med den här gången. Det känns som att jag inte alls har varit speciellt nära. Förlåt.
Nej, men du var väl inne på design och form också.
Jo, men han säger att han inte...
Han gillar inte mode eller trender, ah, så att, men han gillar ju design och form.
Ah, jag förstår.
Han gillar stilred, sådant skriver han.
Ah, ja,
vilket ju passar ganska bra på en Audis strikta och ganska tråkiga design.
Mm.
Skälet till vänen är också skrämmande rätt. Jag behövde en paus ifrån allt kaos i mitt huvud. Jag jobbar femskift inom industrin och driver även egen däckfirma och sen alla bilprojekt på det. Idag är jag faktiskt sjukskriven för just stress och går regelbundet hos en psykolog. Den heter dock inte Helmut. Och han har inte heller övertalat mig att köpa en TT.
Nej.
Audi 200 är ren nostalgi för mig. Den är från mitt födelseår 1982.
Mm.
Den har i grunden samma femcylindriga turbo som urquattron och inredningen och karossen får mig att tänka på barndomen där vi körde Audi 100. Det är alltså 13-åringen i mig som jag försöker imponera på här. Jag älskar att han liksom tänker på samma sätt som vi har liksom beskrivit det förut för länge sedan.
Ja, det var ju faktiskt inte vi som myntade det briljanta uttrycket att imponera på sin inre 13-åring, det var ju en läsare. Men det är ett ämne som vi måste ta oss an, för det är så jävla bra, ja, tycker jag.
Ja, det är briljant.
Mm.
Och som Krick var inne på
get a room.
Timingen också så var timingen också ganska genomtänkt. Jag köpte bilen för ett par år sedan innan de drog iväg i pris. Idag får jag nog 3 Audi TT för pengarna av en Audi 200 5T.
Mm.
Bilen är för övrigt försäkrad hos era vänner på Bilsport MC. Jo, jag tackar.
Mm.
Det är bra. TT:n är mycket en slump, men också lite som Ponkan är inne på.
Mm.
Jag tror att det är en kommande designikon. För ett par år sedan, det tror ju inte jag. Men det kan du och han tänka. För ett par år sedan var de sjukt billiga och jag köpte en som vinterbil. Jag fastnade för den och den blev kvar i min ägo. Tyckte det var bra timing att renovera en nu medan de delar fortfarande finns att få tag på.
Ja, jag sa ju att jag vill göra mig själv rättvisa. Jag sa ju att han trodde det. Jag sa inte att jag höll med.
Ja. Ah.
Mm.
Ah. Ja, det är en viktig skillnad.
Ja.
Tankar finns också på att slänga på taktält och köra en liten roadtrip i Norge med den nästa år.
Det gillar man.
Caféräsen då? Jo, jag gillar stilen. Jag ville prova att bygga hoj och projektet var skoj, men att köra den var mest jobbigt, så jag sålde den dyrt.
Mm.
Nästa hoj blir något mer renodlad adventure-hoj, typ en BMW GS.
Mm.
När Krick pratar om A2an så kommer han in på ADHD. Jag har faktiskt själv funderat på det många gånger och efter er analys så gjorde jag för skojs skull ett online-test som visade på sannolikt ADHD.
Nej, ADHD har han.
Ja, det har han verkligen. Sen har han tidigare jag har tidigare byggt om en Volkswagen Caddy som också var ett fysiskt ADHD-bygge som spårade ur totalt. Långt svar, jävligt långt. Procentuellt måste jag ändå ge er att ni är långt närmare än jag hade räknat med. Jag tror vi kan säga 80% rätt ändå. Och på en skala av hur imponerad jag är så är det ändå 10 av 10.
Sådär.
Återigen, tack för en bra podd. Ha det. Och så ska jag säga, glömde en sak. Jag bor inte i Falun, det var det jag trodde.
Falun?
Men jag bor i Norberg. Nej, men jag sa att han bodde i Falun. Men han bor alltså i Norberg. Du kan ju tala om var Norberg ligger.
Ja,
det är från Falun är det.
Jag vet inte hur långt det är mellan Norberg och Falun. Jag kan kolla.
Men du kan ju ge. Ja, men han skriver det är 10 mil. Jag trodde du visste det, din jävla dalmas.
Ja, men det ligger ju inte ens i Dalarna, Norberg. Det ligger i Västmanland.
Men det är 10 mil från Falun. Audi John. I fucking love him.
Ja, det var härligt.
Och jag ska ärligt säga att min stränga syn på Audi-ägare håller liksom på att luckras upp tack vare John.
Min med.
På även om 95% av alla Audi-ägare är galna i huvudet, så bevisar John att det finns ett ljus. Lite som när vi började kolla på den här danska serien Clown.
Ja.
Eller Klovn.
Ja.
I och med den serien så ändrades hela min syn på danskar och Danmark.
Ja, vi älskar danskarna nu.
Ja, alltså vi avgudar dem.
Men problemet med Audi-ägarna är ju inte att de är totalt galna i huvudet. Det är ju precis att de är ogalna som gör att man inte tycker om dem. De är så jävla tråkiga. Men sen finns det några såna här dårar som den här sköna personen.
Som John, ja.
Som John, ja.
Ja, men nu har vi fått ett svar. Vi var 80% rätt. Jag skulle hävda att vi var ändå 90% rätt.
Ja, det vill jag nog ändå påstå. Fortsätt att skriva in om ni vill ha era liv förklarade för er baserat på vad ni kör.
Men vi har ju tagit en liten paus. En liten paus. Kanske ska återuppta det.
Ja.
Vi stackar upp dem på i någon form av lager och sen så plockar vi ut russinen ur kakan.
Men sen skulle jag även vilja uppmana våra lyssnare att skriva in med frågor till vi hade något annat segment där vi liksom, om man hade problem liksom, typ att min flickvän vill inte åka med i min liksom
hippa, det borde vi ta upp igen. Ja. Att du sa precis såna här mera praktiska problem, vad ska jag ha för färg på den här bilen, vilka fälgar ska jag ha, sånt är vi ju experter på. Sen ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1 000 kronor att handla för på hansenracing.se. Sjukt bra hemsida när man ska handla delar. Jag har köpt jättemycket små vad säger man?
Tandsten.
Delar på Hansen till Jeepen, vad det jag skulle säga. Skitsamma. Vill man köpa en ny eller gammal eller äldre eller flångny USA-bil eller pickis eller vad fan som helst, så kan man kontakta Stefan Ernryd på Ernryd Cars, och de har telefonnummer 08 30 20 40. Och självklart tar de inbytesbilar också. Och sen så det sista som vi har den här veckan, det är ju att vi måste hylla Sveriges bästa tidskrift. Vi pratar ju om att vi gillar fysiska böcker. Vi gillar ju också fysiska tidningar. Man ska inte underskatta det i en tid när soppan blir dyrare och dyrare, allt blir bara sämre och sämre, och klimatet går åt helvete, allt håller på att gå åt helvete. Då behöver man en snuttefilt. Och snuttefilten, när man är hemlös och ligger där på gatan, då kan man breda ut en massa gasoline magazine över sig som ett täcke av värme och jum-jum.
Ja, speciellt den här tiden på året också är det ju skönt att, om man inte är hemlös, krypa upp i soffan och med en tidning. På söndag är det ju vintertid återigen, så att, nu är det nu man ska sitta och läsa.
Ja. Så gå in på Gasoline Magazines Facebook och likea eller håll dig ajour med hobbyn. Och om man inte redan prenumererar så ska man göra det. Vet du vad jag ska göra nu?
Nej.
Nu ska jag hosta upp lungorna, hade jag tänkt. Jag har liksom hållit tillbaka en rethosta i över en timme nu.
Kan du inte avsluta avsnittet med den hostan då?